Rubriken för den här söndagen och för den här predikan, det är Guds barn. Och jag ska börja med att läsa evangelietexten ur Matteus kapitel 18, vers 1 till vers 5. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Jag ska återkomma till den här bibeltexten, men jag har lärt mig att som predikant i den här stan så bör man ha med hockeyreferenser. Och det har jag aldrig haft i någon predikan förut. Ni kommer förstå varför snart. Så jag tänker att det är väl på tiden. Kommer ni ihåg den 14 april 2007? Ni minns det. Minns ni till och med var ni befann er själva? Det är nästan sån här grej, ungefär som när man fick reda på, det kommer inte jag ihåg då, var jag befann mig, men när man fick reda på att Olof Palme hade blivit skjuten. Minns ni var ni befann er då? Det minns ni. Och när det här hände 14 april 2007 så är det många som minns exakt var ni befann er. Ja, jag minns var jag befann mig 14 april 2007. Jag är rätt säker i alla fall på att jag var i Gagnef då i Dalarna. Och så fick jag höra att Modo hade vunnit elitserien. De hade vunnit SM-guld i Linköping. Och jag fick höra sen om hur det hade ställts upp marschaller längs vägen från flygplatsen in till stan. Och hela torget var fyllt av folk som firade sina hjältar som kom hem. Och min respons var de i final? Jaha. Ja, men vad trevligt. Jag förstod rent intellektuellt att det här var en stor grej. Jag kunde nästan känslomässigt med mycket vilja dela glädjen med alla er. För jag förstod att alla ni som faktiskt bryr er om hockey gladdes åt detta. Men det var inte mitt firande. Jag var känslomässigt helt utanför för att jag är så patologiskt ointresserad av ishockey. Men jag förstår att det var en väldigt stor och viktig grej som väckte mycket känslor, mycket engagemang. Människor samlades och firade och var jätteglada och det här var någonting helt fantastiskt och stort. Men jag stod själv lite utanför. Minns ni den 20 maj år 325? Ja, det minns jag, va? Det var då konciliet i Nicea inleddes. Och biskopar från hela romarriket samlades för att diskutera en väldigt viktig fråga. Vem är Jesus? Och stridsfrågan, eller den viktigaste frågan som behövde avgöras, det var om Jesus är av samma väsen som fadern eller om han är av lika väsen som fadern. Och på grekiska så är det bara en bokstav som skiljer. Är han homoousios, av samma väsen, eller är han homoiousios, av lika väsen? Och ni förstår att det här var en fråga som väckte enormt engagemang. Det var det faktiskt. På den här tiden då var det så att när gick man till frisören, då pratade man inte om vädret, utan man pratade om den här frågan. Vem är Jesus? Är han av samma väsen som fadern eller är han av lika väsen som fadern? Det fanns en en presbyter, alltså en präst eller äldste i Alexandria i Egypten, som hade en lära att Jesus är av lika väsen som fadern, av liknande väsen. Och med det menade han att Jesus är den första som Gud har skapat. Så han är en himmelsk varelse. Han är att likna vid den allra, allra högsta ängeln av alla änglar som finns. Men han är inte ett med fadern. Han är inte oskapad. Han fanns inte före all tid. Utan i tidernas begynnelse så skapades Jesus. Och sen skapades allting annat. Han heter Arius. Och hans biskop Alexander höll inte med. Alexander menade att Jesus är av samma väsen som fadern. För Jesus säger, jag och fadern är ett. Och han säger, den som har sett mig har sett fadern. Och som det står i andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Den här frågan är viktig. För den ställer på ända vad det är som egentligen händer när Jesus föds. Vad som egentligen hände när Jesus gav sitt liv på korset. Utsåg Gud någon annan till att ta straffet? Eller var det Gud själv som inkarnerades, som förkroppsligades, som kom hit för att frälsa? Det här mötet i Nicaea, det tog längre tid än SM-finalen 2007. De höll på från 20 maj till 25 juli. Och Arius, den här presbyten från Alexandria, han fick hålla långa utläggningar för sin lära, och så fick andra hålla svarstal på det då, för att avgöra vad är det rimliga, vad är kristen tro, vad stämmer med Bibeln. Och medan Arius stod och höll sin långa utläggning om att Jesus är inte ett med fadern, utan han är av liknande väsen, så var det en biskop som var där på mötet som satt och blev mer och mer frustrerad. Och mitt i mötet så ställer han sig upp, går genom salen där alla är samlade. Jag kommer inte ihåg hur många biskopar jag sa att det var. Var det 250 biskopar? Ja, det är en stor samling viktiga personer. Går genom salen, går fram till Arius och slår honom på käften. Vilket engagemang. Han heter Nikolaos av Myra, den här biskopen. Och alla blir ju väldigt ställda, för så här gör man inte på ett biskopsmöte. Biskopar är ju fromma personer. Alla vill ju liksom följa Jesus, fredsfursten, och ja, börja slåss när man ska ha en teologisk diskussion är kanske inte att rekommendera. Det var kejsar Konstantin som hade sammankallat i det här mötet. Men han sa att det är jätteolämpligt att slå någon på käften inför kejsaren. Men det här är kyrkans angelägenhet. Det är ni som får avgöra vad som ska hända med Nikolaus, om han ska ha något straff eller inte. Så det beslutas att han avkragas. Han får inte vara biskop längre. Han blir av med sin omoforion, kallas det. Det är en speciell halsduk som biskopar har i öst. Den får han inte ha kvar, och han han sätts i arrest. Under natten så får han besök. Jesus frågar honom, varför sitter du här? Av kärlek till dig svarar Nikolaus. Och när de hittar honom nästa morgon när arrestvakterna kommer, då har han på sig full biskopsmundering igen. Och det här ses då som att det har skett ett under och att Jesus har förlåtit det han gjorde fel. Så han får åter bli biskop och vara med på mötet. Varför hade han ett sånt engagemang för den här frågan? Jo, för att allt handlar ju om det. Kommer tillbaka till, vem är Jesus? Lärjungarna frågar Jesus vem som är störst i himmelriket. Jag läser texten igen. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa, jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. När Jesus kommer till jorden, då kommer han som den utlovade Messias. Som kungen som vi har väntat på. Men han är kung i ett annorlunda rike. Han kommer inte som en erövrare, som en kejsare, som man förväntar sig att Messias skulle komma. Det finns en annan antik text som jag kan rekommendera er att läsa om ni vill ha en liten inblick i vad man hade för tanke om vad en kejsare skulle vara. Julius Caesars egen bok Kriget i Gallien. Där framställer han sig själv som en fredsfurste. Men då betyder det att han har en armé och så tågar han in i Gallien och ser till att det blir fred. Genom att inta en stad och utrota de flesta. Då blir det fred sen. Men då är det krig lite längre bort i Gallien, så då måste han tåga dit också och inta en stad och utrota de flesta. Och så blir det fred sen. Det var idén om vad en kejsare gjorde. Och vad en fredsfurste var. Någon som har en stor armé, mycket makt, mycket våld, ser till att andra lyder. Den största, helt enkelt. Men Jesus, han säger att den som ödmjukar sig och blir som det här barnet, han är den största i himmelriket. I Guds rike vänds alla föreställningar upp och ner om vad makt och framgång och rikedom är för någonting. Jesus tar allt det och vänder på det. Och han gör det några gånger i evangelien också. Han upprepar det och säger, den som vill vara den största bland er ska bli de andras tjänare. Den första ska bli sist. Och det här har vi läst några gånger. Och vi tror ju att det är så, men förstår vi att det verkligen är så? Och om vi inte förstår, är det för att vi inte riktigt har förstått vem Jesus är. Vad det var som hände. Det som vi firar varje jul. I Johannes evangeliet kapitel 1. Då står det i vers 1 och vers 14. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Guds ord, som själv var Gud, som var i begynnelsen när allting skapades. Allting är skapat genom det. Har blivit kött. Har fötts hit till jorden. Blivit människa. sonen som är av samma väsen som fadern. Som Jesaja kallar för väldig Gud, evig fader, fredsförste, har fötts hit till jorden som vår Messias, som ett barn. I ett stall. Bara för att någon kejsare långt därifrån hade bestämt att det skulle vara skattskrivning. Och berättelsen om när Jesus föds fortsätter med att hela familjen blir flyktingar, måste fly till Egypten. Så kommer Gud hit och möter oss som ett barn. Det är kungen i det här upp- och nervända riket, himmelriket, som vi bjuds in i. Och för att komma in i det riket behövs inget pass. Och vi behöver inte betala några flyktingsmugglare för att komma in. Men om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Om vi är självtillräckliga och oss själva nog, då kommer vi inte in. Om vi inte behöver Gud som vår far, om vi inte blir som barnen som är beroende av sina föräldrar, om vi inte blir så beroende av Gud, då kommer vi inte in. Det Adam och Eva gjorde i lustgården när de åt av frukten som det berättas om, det var att de själva ville ha kunskapen om gott och ont. De ville inte längre behöva Gud. Men Jesus säger att vi måste tillbaka till det tillstånd där vi behöver Gud. Himmelriket är inte som alla andra riken. Och det hade Nikolaus förstått. Därav det känslomässiga engagemanget, även om det gick överstyr och han agerade på inte så lämpligt sätt. Handskarna åkte av, för att prata hockeyspråk. Men han hade förstått att hela Guds rike handlar ju om det här. Vem Jesus är. Att det är den största som har blivit den minste. Som har kommit hit för att ge sitt liv för oss. Och eftersom han hade förstått det så hade han ju också annat engagemang. Han slog inte bara heretiker på käften. Heretiker, alltså villolärare. Har ni räknat ut vem det är jag pratar om när jag pratar om Nikolaus, biskopen? Tomten. Kan vi få en bild på honom? Där har vi han. Jag delar ut julklappar till barn och slår heretiker på käften. Och jag fick nyss slut på julklappar. Han har ju gått till historien mer som den som delar ut julklappar till barn. Men faktiskt inte som någon mysig farbror som hoppar in genom skorstenen. Det är inte så berättelsen om honom är riktigt. Och frågar om det finns några snälla barn. Han delade ut presenter, julklappar, till barn i nöd. Och en av berättelserna om honom, när han inte hoppade in genom skorstenen själv, men han kastade in genom fönstret påsar med guld till en skuldsatt man som hade 3 döttrar för att de inte skulle hamna i prostitution. Han sökte upp barn i nöd. För han visste att Jesus hade sagt att den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och senare i Matteus evangeliet så säger Jesus: allt ni gjort för en av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Jesus har fötts hit som ett barn. Han har delat alla våra bördor och han identifierar sig med alla människor i nöd. Så varje gång du gör någonting för en människa i nöd, särskilt ett barn, då är det Jesus som är där som du gör det för, som du betjänar. Det hade Sankt Nikolaus förstått. Han har förstått vem Jesus är. Jesus är inte en kung i ett rike som sitter kvar på sin tron och härskar som Julius Caesar med någon armé. Nej, han är kungen som kommer hit, föds som ett barn, blir den minsta av oss och ger sitt liv för oss. För Guds rike är verkligen upp och ner. Och vill vi leva i det riket, då måste vi dels själva bli som barn. Vi måste behöva Gud som vår far. Och vi måste förstå att den som är störst i det här riket, det är inte den som syns mest eller ser mest framgångsrik ut, utan det är den minsta. Framför allt barnen, men också alla människor i nöd. För den minste ska bli störst. Jag ber en bön. Tack Gud för att vi har fått fira jul igen och minnas att du har kommit hit till vår jord. Du har kommit hit och blivit en av oss, fötts i ett stall och delat alla våra bördor. Tack för att du har burit alla våra bördor. För att du har tagit all vår synd på dig när du gav ditt liv för oss. Tack Herre för att du är mitt ibland oss, bland alla människor som är i nöd. Tack Herre för att vi får möta dig varje gång vi möter en människa i nöd. Amen.